Men det var så här att det var, detta hände på fastlagssöndagen, och det var äntligen tid för det välsignade kyrkkaffet. Eftersom jag var ensam i kyrkan den här söndagen, så slog jag mig ner vid ett bord i kafeterian i kyrkan där vi går, där det redan satt tre män. Två av dem kände jag igen sedan tidigare, och den tredje var för mig helt obekant. Nu ska jag ge mig på det farligaste man kan göra. Jag ska försöka beskriva honom, hans utseende. Och det är alltid riskabelt, men han var påfallande enkelt klädd. Jag skulle nästan säga att han var luggsliten i sin klädsel. Han hade håret på ända så här, och en mycket sparsam tandrad, om man ens kan kalla den för en rad. Jag sträckte i alla fall handen fram emot honom och hälsade, och jag gjorde det genom att säga mitt namn. Thomas, sa jag. Väntade på att han skulle säga sitt namn. Men han var oväntat snabb, och han replikerade direkt på min hälsning med att säga så här: "Jaså, du tvivlar du", sa han. Syftande på mitt namn, som många tror betyder tvivlare, vilket du inte gör. "Det händer allt", sa jag till honom, "att jag tvivlar. Kanske oftare än jag ibland önskar." Men så hände det där att utan att vi ens märkte det så var vårt samtal i full gång. Plötsligt var vi inte längre obekanta, utan det var snarare som om han och jag hade vuxit upp i samma radhuslängd en gång och nu återsågs efter 30 eller 40 år. Jag bad den här mannen berätta lite grann om sig själv och vem man var och vad han gjorde, och ganska snart fick jag veta att han hade arbetat i disken på en vegetarisk restaurang i Haga i mer än 3 årtionden, alltså mer än 30 år på samma jobb. Den där delen av Göteborg har, som ni vet, förvandlats under tiden för hans tjänstgöring ifrån det allra enklaste rena arbetarkvarter till att idag var väldigt, väldigt fashionabelt på ont och gott.
Så jag kontrade på hans tvivelsfråga med att säga: "Så du diskar du", sa jag. Och så frågade jag: hur är ett sånt jobb? Och så tänkte jag mig att han nog skulle svara att ja, det är slitsamt. Folk lämnar förskräckligt mycket på sina tallrikar. Men man får ändå vara glad i tider som dessa att man ändå har ett jobb att gå till, och så vidare och så vidare. Men inget av det där klagandet kom. Ingenting. Istället sa han så här, jag skrev ner det omedelbart när jag kom hem, och jag citerar: "Frågan är, så du diskar du, hur är det?" "Jo, vad man än lyfter på", svarade han, "så finns Gud där. Det spelar ingen roll vad det är man lyfter. Det kan vara en kastrull, det kan vara en tallrik, det kan vara ett barn eller en sten. Eller ett par skor", tillade han. När man lyfter på något så uppstår ett litet tomrum i universum. Och det tomrummet, menade han, det uppfyller omedelbart Gud. Så här gick han på. Alltså, ganska snart var jag inne i hans smått fantastiska utläggning, den som kom på som svar på frågan, så du diskar du, att jag alldeles glömde min semla som man åt den där söndagen. Kaffet svepte jag kallt innan jag gick till bilen, och det vill inte säga lite. För kallt kaffe och ljummen mjölk, det är det värsta man kan dricka. Jag tänkte stanna i det där kafébordet en liten stund idag och så säga att det han la ut i den där korta utläggningen på bordet uppe i fiket egentligen är storslagen teologi. Det är ett program för vardagen som kan restaurera en kristen människas liv, och jag tror jag vågar säga en församlingsliv, på ganska kort tid. Vad man än lyfter på, så finns Gud där. Det som är så betecknande för dem som på det andliga området vet vad de talar om, alltså de som bär på integrerade erfarenheter av Gud, det är ju att när de räcker oss andra sin kunskap, så förefaller det så självklart och så vardagligt att man nästan inte törs tro att det kan vara sant. Man lyssnar och så tänker man ungefär så här. Jag gör det i alla fall. Precis så här har jag trott hela mitt liv. Det är bara att jag inte riktigt har vetat om det. Men precis så här har jag trott hela mitt liv. På vägen hem fick jag för mig att det var något bekant med mötet med denne broder. Och i bilen på vägen så kom jag att tänka på broder Lorenz, en karmelitbroder från 1600-talets Frankrike som jag läste om för flera år sedan i en liten tunn bok som inte är mer ansenlig än så här. Att leva i Guds närvaro heter den. För om honom sa man, eftersom han hade sin plats i köket han med, så sa man att han var något av en pannornas och grytornas herre. Och när jag kom hem från kyrkan letade jag fram min samlade broder Lorenz litteratur. Och det är bara den här boken, det finns ingen annan heller tror jag. Och började läsa igen denna pärla som heter Att leva i Guds närvaro. I den här boken slår 1600-talsbrodern på en spik hela tiden. Han slår tills den spiken fullständigt glöder och säger igen och igen: Guds närvaro är inte någonting som en människa vid högtidliga tillfällen får stiga in i och sen lämna. Han säger, det går att leva sitt liv i Guds närvaro. Och plötsligt skriver broder Lorenz i gott sällskap. Men Paulus, som i sitt tal i Aten säger om Gud att han har skapat världen och allt vad världen rymmer har Gud skapat. Han är inte långt borta ifrån någon enda av oss och lyssna. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Senare i Kolosserbrevet så hittar vi den där utmaningen och det erbjudande som finns i de där verserna som Urban läste som inledning. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Alltså det är precis samma resonemang som från Haga. Vad man än lyfter på, så är Gud där. När jag nu läste den här gamla boken igen så slogs jag av det där förunderliga att det är som om gudfruktiga människor går i repris. I varje tid och varje samhälle så går de i repris. Inte så att en människas liv kan upprepas, utan snarare så att det som präglade deras liv igenkänns igen och igen på olika och ibland väldigt oväntade ställen. Avståndet mellan ett karmelitkloster i Paris och disken på en restaurang i Haga är faktiskt inte mer än skenbart. Det är kort avstånd däremellan. Lyssna vad broder Lorenz i sin tid skrev. Jag äger Gud på ett lika lugnt och orubbligt sätt i oredan i mitt kök. Där ibland flera människor på en gång ber mig om olika saker. Som om jag låg på knä inför det heliga altaret. Och från disken i Haga svaras det. Amen. Vad man än lyfter på, så finns Gud där. Livet i Guds närvaro är inte bara en vacker tanke. Det är faktiskt en trossanning, en dogm. Den har sin grundval i skapelseteologin. Alltså den som säger att Gud har skapat allt som finns till och han håller allt som finns till ständigt vid liv. Därför bär också allt skapat spår av denne skapare. Det är som om Gud genomsyrar allt som finns i skapelsen. Därmed är det viktigt att säga att det skapade hindrar inte oss från att möta Gud som vi ibland tycks tro. Om vi befriade oss från allt och stod fullständigt rena och tomma i universum, ja då kanske vi vore tillgängliga. Det skapade hindrar oss inte från att möta Gud. Tvärtom. Men kampen, för det finns en sån, det är att vi inte blir så upptagna av det skapade så att det skymmer blicken för skaparen. Och det här, det vet ni lika väl som jag, det kräver övning och övning igen. Och det jag säger nu, det är ett språk som broder Lorenz hade gillat. För hela den här boken kan man säga bygger på att det som är stort och viktigt i våra liv, det går oftast inte av sig själv, utan man måste öva och öva och öva. Och jag ska ge er två av broder Lorenz övningstips den här. Och sen tänkte jag avrunda med två av broder Thomas försiktiga övningsråd mot slutet. Det första broder Lorenz menar, det är att det liv som levs i Guds närvaro, det börjar med att man gläder sig över Guds gudomliga sällskap. Och att detta sker genom att man ödmjukt och kärleksfullt talar med Gud i varje ögonblick av sitt liv. I torkan, i lidandet, till och med i otroheten och synden, skriver han. Tala med Gud om allt och tala med Gud under allt i ditt liv. Poängen är alltså att aldrig låta det där goda småpratandet, vardagspratandet med Gud tystna. Det som han kallar för gudomligt sällskap. Alltså att berätta både för dig själv och för Gud att du är medveten om hans närhet. Att Gud finns i ditt liv så som det gestaltar sig nu. Det är som om det där dagliga pratet mellan två som står varann nära är själva relationens väsen. För till kärlekens storhet hör ju att också utvecklandet av aldrig så triviala detaljer i våra liv verkar ha sin stora betydelse därför att samtalet pågår. Har du köpt mjölk? Frågar vi. Tog du ut soporna? Förresten, var det någon rolig post? Allt sånt där kan ju tyckas vara relativt oviktigt och trivialt. Men det är som om det ändå har sin betydelse. Och det är ju slående när man tänker på det. Hur mycket av våra samtal, de vi för, du och jag emellan, som ju inte bygger på att vi har något nytt att berätta för varann varje gång. Utan det bygger faktiskt på att vi pratar om sånt som vi båda redan vet. Jag berättar för dig sånt som du redan vet. Och så lyssnar jag en stund på sånt som jag också redan hade hört förut. Och i detta tror jag ligger någonting väldigt, väldigt stort. Det är i de här vardagssamtalen som stigen mellan oss och Gud liksom hindras från att slya igen. När vi går det dag efter dag och småpratar med Gud i allt och om allt som sker i våra liv, så hindrar vi stigen från att slya igen. Den stig som vi så väl behöver den dagen när den stora nöden drar in över vårt liv. Då gäller det att ha stigen till Gud upptrampad. Och jag tror det vardagliga är precis det som gör det. Paulus säger ju att vi ska be ständigt. Och om det ska ha någon slags relevans, så måste ju bön vara något annat än något jag gör istället för någonting i mitt liv. Bön kan inte vara att tänka på Gud istället för att tänka på tvätten. Bön kan inte vara att ägna tid åt Gud istället för att ägna tid åt vänner och bekanta och grannar. Jag tror med broder Lorenz att bönens och det kristna livets stora utmaning, det är att öva sig i att tänka och leva i Guds närvaro. I Guds närvaro. Det händer ibland att man måste lägga allt åt sidan. Stänga dörren om sitt liv för att söka sin Gud. Men om det vore bönelivet, ja, då skulle ju dagen bli en enda lång konflikt. Det långa telefonsamtalet med en god vän som behöver det sker på bekostnad av tid i stillhet eller bön. Timmarna med omsorgsfull matlagning när de goda vännerna ska komma senare på kvällen. Självviktig bönetid. Nej, Gud är i allt det där. Vad man än lyfter på så är Gud där. Och genom att bejaka det, glädja sig över hans gudomliga sällskap och så tala med honom om allt i varje ögonblick, kan man tydligen lära sig att leva i Guds närvaro. Det andra denne Lorenz, denne sympatiske man, föreslår som en övning, det är att man vinnlägger sig om att alla ens handlingar i livet, och nu är vi nära Haga, alla ens handlingar blir till små samtal med Gud. Och han understryker att detta måste ske på ett okonstlat sätt. Det inre livet är sålunda inte begränsat till det inre. Utan Gud möter oss i allt det vi rör vid. I tvätten som ska strykas. I bilen som måste tvättas. Och så med den där trunken som ska släpas till hockeyrinken när din son ska träna hockey och tillbaka igen. I allt det där möter dig Gud. Vad man än lyfter på så är Gud där. Storheten i den teologin, det är ju att den egentligen håller ihop två skilda riktningar i det andliga livet. Nämligen den inåt och den utåt. För alldeles uppenbart är vi inte funtade på riktigt samma sätt här. Någon av oss möter Gud i de där tysta, kala rummen. Långt bort ifrån det sociala trycket. Och andra ibland oss får panik i sådana rum. Därför att Guds landningsbana i ditt liv, det är vänskapen, kroppsarbetet eller det konsthantverk som du utövar. Där är mötesplatsen med Gud. Någon säger, ja, det är stillheten. Det är bönen som är det kristna livets nav. Utan stillhet ingen Guds närvaro. Och någon annan talar sig lika varm för den kristendom som kan kavla upp armarna och ta ett handtag, som är trött när kvällen kommer. Händer, fötter och engagemang. Kanske ska man inte ställa det ena mot det andra, utan varje dag i allt du gör upprepa Pauli ord. Låt allt vad ni gör, i ord eller handling, ske i Herren Jesu namn. Var du än lyfter på, så är Gud där. Och så var det mina två tips till slut. Det känns ju förmätet efter en sån här 1600-talsbroder. Men jag provar. Råd nummer ett. Lev ditt liv i presens. Eller lev ditt liv nu. Guds närvaroteologin är ju så befriande enkel när man tänker. Komplikationerna, de står vi för själva. Gud står för enkelheten. Det vill säga, han är där. Överallt. Problemet är bara att vi så ofta är någon annanstans. Jag skriver sedan ett par år tillbaka kröniker i en tidning som heter Lärarnas tidning. Och för några veckor sedan så skickade redaktören tillbaka en av mina texter. Som hon i och för sig tyckte om, skrev hon, men hon ville ändra texten på en punkt. Inte i innehållet direkt, men i textens tempus. Så skrev hon så här: om du skriver den här texten i presens, så blir det starkare närvaro i den, skrev hon. Jag skrev om den gladeligen och skickade tillbaka den. Och jag tror att denna goda redaktör nosar på en andlig sanning just där. Något som handlar om vår närvaro, men som också djupast sett handlar om Guds närvaro i vårt liv. För oftast, om man tänker på det, så oftast lever vi i ett annat tempus. Nämligen det här om-tempuset. Det som jag tror heter conditionalis, ungefär. Alltså, om livet hade varit annorlunda. Eller om det inte hade varit så förfärligt mycket just nu, så skulle vi nog kunna tänka på det där med Guds närvaro också. Alltså, då, men inte nu, presens. Men efter alla om och men i våra liv, så kan det hända att man upptäcker att det är bara i det nuvarande och i det närvarande som Gud går att möta. Därför att Gud opererar i verkligheten, inte i det vi tänker möjligen ska bli. Utan Gud möter dig nu, i det du lyfter nu. Då är Gud där. Och med den där redaktörens ord överförda till oss alla, så tror jag att hon säger till oss: lev ditt liv i presens, så blir närvaron i ditt liv starkare. Ja, det där är ju hemskt lätt att stå här och säga. Men det är svårare när man har många bollar i luften. Därför har jag en liten brasklapp där jag säger: öva. Låt oss hjälpas åt med det. Öva. Du behöver inte bli färdig idag. Du behöver inte bli färdig i år heller. Det är ingen brådska. Det viktiga är inte hur långt vi har kommit. Det viktiga är riktningen i våra liv. Att vi vill åt det hållet. Och jag håller det inte för osannolikt att för varje gång vi upptäcker att Gud fanns där i det allra mest vardagliga, så leder det till att vi förändras. Alltså, vi rör plötsligt vid vardagstingen på ett nytt sätt. Därför att vi har upptäckt en andlig lag. Det är i det liv som är nu som Gud är att möta. Något annat finns faktiskt inte. Jag vill också säga att det där gäller allt det där i våra liv som vi inte är särskilt stolta över. Alltså det där som vi tycker inte riktigt tål dagens ljus. Vanor som vi inte orkar bryta. Tankar som vi inte orkar skicka iväg så fort de liksom gästar oss, utan faktiskt går där och tänker och som smutsar ner oss. Och så är det så lätt att vi tänker i om-tempus. Om jag bara får bukt med det där. Om jag bara slutar tänka så. Om jag bara blir en lite gudfruktigare människa, så ska nog Gud komma och bekräfta det med sin välsignelse över mitt liv. Tänk om vi ska vända på hela det resonemanget och så säga: Gud är där, mitt i det du sliter med, mitt i det du inte är nöjd med. Gud är där. Han är där för att hjälpa dig med det som du kämpar med. Och det här är en viktig skillnad. Gud är inte recensent av ditt liv, som står och säger: ja, den här veckan har du klarat det bra. Den här veckan har det gått skapligt och den här veckan har varit usel. Gud är ditt stöd. Hela försoningen berättar att Gud lämnade all trygghet, gick rakt in i det mänskliga livet, in i det som är ditt liv. Gud är där. Gud är ditt stöd. Och än mer, han är din frälsare. Den som kan rena ifrån allt det där destruktiva som ibland vill ödelägga våra liv. Gud säger inte om. Jag tror Gud säger nu. Så jag har fått för mig att det här också gäller smärtan i våra liv. Så när tillvaron tar en sväng ut i ett landskap där vi aldrig trodde att vi skulle hamna. Det vi minst av allt drömde om. I en svår sjukdom. I sorg i din närhet. Eller i ett brustet förhållande som inte gick att rädda. Så kan man till sin egen häpnad efter en tid få upptäcka att Herren väntade på oss. Också där ute, dit jag aldrig trodde att jag skulle komma, där väntade Herren på oss. Det är inte samma sak som att Gud ville eller planerade att livet skulle gå sönder. Men det är som om Jesus ser det som händer i våra liv. Och när han ser det så står han inte och säger, jaha. Utan det är som om han springer allt vad han orkar dit ut. Så att han kan vara där när du kommer. Och till din egen förvåning låta dig upptäcka. Herren är också här. Var jag än lyfter på, vart jag än är i tillvaron. Jag nog är Gud där. Mitt andra tips är kortare. Och det bygger helt på vårt samtal uppe vid kafébordet. Om det första är lev i presens. Så är det andra lyft på mycket i tillvaron. Lyft på mycket. Tänker man så upptäcker man ju att detta samhälle som vi är en del av. Är ju fyllt av saker som behöver lyftas. Bördor som behöver bäras. Hinder som behöver undanröjas. Paulus skriver, bär varandras bördor. Så uppfyller ni Kristi lag. Jag har predikat om den versen förut här i Smyrna. Jag tycker att den är alldeles fantastisk. Vilket samhällsprogram. Bär varandras bördor. Så uppfyller ni Kristi lag. Här har vi som kristenhet och som församling stora välsignelser som väntar på oss. En församling växer inte av att ha det bekvämt. En församling växer när den går in och bär många människors bördor. Och detta har djupa sett med Guds närvaro att göra. Det är när vi lyfter eller bär de andras bördor som vi förflyttar oss. In i det kraftfält som Jesus låter oss ana när han säger, sannerligen, vad ni har gjort mot någon av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Lyft på mycket. När jag hade haft det samtalet i fiket så den vecka som följde kom jag på att jag försökte öva. På det där hemma. Jag bar och så tänkte jag. Var man än lyfter på så finns Gud där. Soppåsen till soptunnan. Drickabacken till Konsum. Tygväskan med manuskriptet för ett föredrag jag skulle hålla någonstans uppe i Bohuslän. Lyfte på det och tänkte. Jag bar vår 12-årige Ludvig. Tog sats och lyfte upp honom på skötbänken. Honom som till följd av hans sjukdom har lyft faktiskt hela hans liv. Och så är ett sånt där obeskrivligt, välsignat ögonblick. Så förklarades en smula av den där påtagliga känslan av Guds närvaro. Som hela tiden har funnits i hans och hans bröders närvaro. Vad man än lyfter på. Så är Gud där. Sent i den här veckan ringde en kvinna och berättade att hon de senaste åren har mått så dåligt. Att hon inte orkat hålla ordning på sin lägenhet. Kan ni hjälpa mig, frågade hon. Och jag hör mig själv svara på hennes nödrop med någonting som liknar glädje. Och innan vi ens har hunnit dit så såg jag framför mig hennes lägenhet som en plats där det finns oändligt mycket att lyfta på. Och därmed en plats fylld av öppningar för Guds härlighet. Är detta andlig romantik? Ja, i så fall så vill jag vara en andlig romantiker. Vi ber. Helig, helig, helig. I Herrens Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Herre, jag vill be dig att du rör vid våra ögon och vid vår blick. Så att vi ser att det är sant också om våra ibland lite solkiga liv. Att du är där som det stora stödet och som den stora upprättaren. Och så vill jag be dig för oss som församling att vi ser storheten och välsignelsen i att få bli en församling som bär på stora bördor. Hjälp oss att inte fly bördorna. Att söka det som är bekvämt och går lätt. Utan jag ber om nåd och kraft att gå in under andras bördor. Och få sällskap, gudomligt sällskap av dig. Amen.